Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson.
Hej, kul att vara här.
Kul att se dig igen.
Ja, kul att se dig. Du var ju borta där förra veckan.
Ja, precis. Men jag tyckte du löste det helt strålande.
Jag gjorde mitt bästa i alla fall. Jag är inte så insatt i trading. Jag känner mig buy and hold. Men det blev som det blev, kan vi säga.
Ja, men jag tyckte det blev jättebra. Och framförallt så hoppas vi att ni, våra kära lyssnare och följare, har lärt er någonting nytt av föregående veckas podd. Kom även ihåg att innan vi går vidare på dagens avsnitt att det här är absolut ingen köprekommendation, och gör alltid din egen analys och utgå från den.
Ja, så är det verkligen. Nej, men på dagens agenda så har vi så kallade småbolag.
Korrekt. Korrekt. Väldigt taggad.
För det... Väldigt taggad. Det är lite av mitt favoritområde nästan, för att det finns ofta många fördelar med investera i småbolag, tycker jag.
Absolut, absolut. Och det, jag blir den andra lite taggad bara liksom, jag hörde dig säga det. Så att, nej, men småbolag, och det är mycket. Och det finns mycket roligt att hitta. Det är väl det som är den hela. Det är därför jag gillar det, för att Det finns så många småbolag där ute, men det finns bara egentligen oftast ett fåtal riktigt, riktigt bra.
Så är det verkligen. Men jag tänker först bara innan vi går vidare med detta, så kanske ska vi definiera vad är ett småbolag?
Och vi diskuterade lite detta innan avsnittet faktiskt började, och det vi kom fram till är att vi är egentligen oense. Och sen så googlade vi lite och kom fram till att det finns egentligen ingen riktig definition vad ett småbolag är.
Nej, jag tycker det är lite oklart. Men jag skulle vilja säga att det är allting under midcap. Men det är framförallt liksom på First North och MTF-listerna.
Men det säger ju du, och du är ju lite pessimistisk också. Men vi vet ju båda att det finns riktigt stora bolag, typ Embracer på First North.
Ja, jo, det stämmer.
Så att, men jag håller med dig. Det är... Jag tycker dock att det är småbolag, det börjar närma sig lite mer när det kommer ut en börsvärdering på under en halv miljard. Kanske.
En halv miljard, okej. Jag skulle säga att ett småbolag är under 10 miljarder kanske.
Ja, mest då. Agree to disagree.
Ja, så kan det vara, men du kommer ju från en sida med mycket mindre bolag.
Ja, precis. Och det är ju som du fint påpekade förut, att det är ju microcap då, framförallt de här riktigt ännu mindre bolagen egentligen. Men okej. Börja. Vad är ett småbolag för dig? Mer än bara värdering då, självklart.
Men ett småbolag, givetvis är ett bolag i ett tidigt skede av sin karriär, ska man säga. Och oftast är det inte så många anställda. Många småbolag går inte med vinst heller. Och ja, de håller på att skala upp sin verksamhet helt enkelt. Och,
de är i starten helt enkelt.
Ja, det är ju starten. Det är givetvis liksom att det är så.
Ja, det är ju så att vissa bolag blir ju större än andra, helt klart. Alltså det finns ju... Alltså bolag agerar ju inom olika marknader, vilket begränsar egentligen storleken på hur stort ett bolag kan bli. För att agerar du inom en stor marknad, ja, och du lyckas ta en större andel av den marknaden, ja, då kan du bli gigantisk. Men agerar du på en liten marknad, säg en väldigt nischprodukt, typ specifika jättetäta rör för typ hantering av kärnvapen. Ja, men du kör med den.
Ja.
Nej, det är ju en liten marknad.
Ja, så kan det vara. Men vad är fördelen med småbolag då? Vad gillar du dem?
Mm. Alltså jag älskar småbolag för det är någon form av... Det är någon spänning. Men jag tycker att där finns ju de stora pengarna att tjäna. För att de här mid-cap, large-cap-bolagen, de är ju, jag ska inte säga sönderanalyserade, men att hitta din egna edge, att få en fördel, att göra din egna research är så pass mycket svårare att hitta någonting som någon annan inte redan har hittat.
Ja, jag håller 100% med liksom. Tänk dig Volvo exempelvis, flera hundra miljarder i börsvärde.
Mm.
Och tror jag ungefär.
Ja.
Och de har ju, 10-12 banker eller sitt analytiker som kanske lägger en... 30-40 timmar i veckan på detta. Och att för dig att hitta, alltså en edge kallas det då, alltså hitta en annan synvinkel än vad marknaden har, det är väldigt svårt.
Precis.
Väldigt svårt.
Precis, en fördel.
Ja. Okay. Och det är ju då kul med småbolag att de ofta är underanalyserade. Bolagen som sitter upp idag, de har inte ens analytiker som täcker dem, tror jag.
Ja, väldigt många i alla fall.
De har inte det?
Ja, det är ju vanligt att bolag betalar för att få liksom analystjänster. Och det är ju ett väldigt bra sätt för de här små bolagen att få lite strålkastan riktad på sig. Och det är väldigt viktigt att ha det i beaktning också. För att det står alltid om det är betalanalyser, vilket egentligen majoriteten är också. För att det finns ju ett värde i bolaget, eller för bolaget, att folk handlar i aktien. För då får ju deras aktie ett värde oftast då.
Mm. Ja, en vanlig grej också är ju det här med likviditet. Ofta så är det ju ganska dålig likviditet, speciellt när de mindre bolagen kollar under 400-500 miljoner kronor. Så kanske om du vill ha en lite större position, så kanske det kan vara svårt att dels komma in och dels komma ut då, ifall någonting skulle hända.
Absolut, absolut. Det är oftast det är ju som allt annat egentligen. Det är egentligen lätt att komma in och komma ut, men frågan är till vilket pris.
Ja, jo, så är det ju. Så det kanske inte är så kul där om man sitter och så bara, vi måste verkligen ut, och sen så måste man sänka sig 20% exempelvis för att komma ut.
Precis, precis. Och där kan vi ju egentligen nämna lite från föregående veckas avsnitt, Aselio. Vi såg ju en kraftig dropp där, och då gick det rätt fort.
Ja, den gick ner 30% som mest liksom.
Precis, precis.
Så det kan ju vara risken. Men fördelen då är ju också att man ofta kan få högre avkastning. Och forskningen har visat att i snitt så går småbolag bättre än större bolag. Men det är ganska naturligt också, kan tänka mig, för att det är lättare att skala upp omsättningen från en lägre punkt än från en högre punkt.
Mm. Och där har jag egentligen en... Ja, det blir en shoutout nu då. Men Anders Wright, som är fondförvaltare på Consensus, han förvaltar Consensus småbolag. Eller deras småbolagsfond då, det vill tillägga. Och han är ju extremt duktig på att hitta de här, vad ska man säga, guldäggen som jag varit inne på. Och du har ju sån enorm potential att liksom make it big.
Mm. Verkligen alltså.
Tänk Evolution. De har ju också varit ett småbolag någon gång tidigare.
Ja, vid en punkt har de varit det.
Mm. Och nu handlas de för 1400 kronor aktien.
Jag tror man har notering på 20 spänn någonting, och sen så har det ju också varit en split sen dess. Det är helt galet.
Ja.
Men nog om småbolag. Jag tänker att vi går rätt in på det som vi egentligen ska prata om.
Mm,
och det är lite småbolagscase. Jag och Marcus har varit på lite jakt, kan man säga.
Ja,
vi försöker att röja undan hörn och hitta den här nålen. hitta gullejerman gyttjan.
Så är det ju. Och det är ju en väldigt lämpligt introduktion där för dagens avsnitt. Och jag kan säga så här, jag har ju varit djupt ner i träsket och letat. Alltså. Det har jag varit. Så att jag har försökt hitta ett case här som inte... Det känns som att inte så många känner till det. Men jag kan ha lite fel om folk känner till mitt case. Som jag tänkte
ja, det är svårt att veta också. Men vad är det för bolag då?
Ja, jag kan börja, absolut. Det jag tänkte att snacka lite om är Flexion Mobile. Det är ett svenskt bolag noterat på First North. Jättetrevligt. VD Jens Laurinsson. Och CFO också värt att nämna är Niklas Kursvall. Och han är oftast den personen som tar lite av det mer publika snacken för bolaget. De har valt att göra så. Jag vet inte riktigt varför. Men två personer värt att hålla koll på i bolagets anspråk då. Men i alla fall listat på First North och det har väl egentligen sitt säte i London. Så det är lite udda bara redan där.
Men vad är det de gör då?
Ja, det är ett bolag som sysslar egentligen med distribution av mobilspel. Ja, och det låter ju skitenkelt. Okej, men vad är det? Hur gör man det? Ja, nej, men det är så att det finns... Vi kan börja med att förklara lite hur marknaden för mobilspel ser ut idag. Du har egentligen två extremt dominanta marknader. Och det är App Store och så är det Google Play. Och den tredje är då Kinas marknad. För de håller den helt exkluderad, stängd för alla externa aktörer. Så.
Men Huawei då?
Så som Kina gör. Ja, den agerar ju faktiskt utanför Kina, mestadels. Och det är exakt den typen av marknad som Flexion hanterar. Så de hanterar ju då det segmentet som kallas för alternativa marknader. Och där inkluderas ju då Huawei, Amazon. Det finns även en App Store i Korea som heter One Store.
Samsung Galaxy också, är ingen affär eller?
De kör väl Google Play va?
Jag kanske missar mig. Ja, strunt samma.
Tror det. I alla fall, så där är lite de. Och de utnyttjar den här marknaden. Och den här marknaden är... Ja, de hanterar 3, någonting, för mig att det var 3,5% av hela mobil... Eller appar för mobilmarknaden. Kan du bara gissa hur stor den här marknaden är? Den här 3,6, jag tror för mig att det var 3,6.
Mobilspelsmarknaden, menar ja, du i dollar eller?
Ja, precis. Den här lilla...
Ja, den här lilla slicen. Delen bara, inte Apple och inte Google Play.
Precis.
Svårt, men 10 miljarder dollar.
Det var stort gissat, det var det. Det var lite över tyvärr.
Okej, okay, ja, ingen aning.
Nej, men det är 3 miljarder dollar.
Okej, det är ganska mycket.
Ja, precis. Så det är ungefär 30 miljarder svenska, för det var 3,någonting miljarder dollar. Och det säger ju egentligen, som sagt, det här är 3,6% av hela mobilmarknaden. Och det är där Flexion agerar. Så att det de har gjort då, det är att de har utvecklat ett mjukvarusystem som är delvis automatiserat och delvis lite manuellt. Men då tillåter spelutvecklare att sälja sina spel via Flexion till de här alternativa marknaderna. För det man måste komma ihåg är att för varje marknad så måste spelet vara anpassat för det här operativsystemet. För de varierar ju då mellan Android, Apple och så vidare. Det är väldigt olika från olika marknaderna. Men så då som spelutvecklare, då utvecklar du ett spel till sig för till exempel Google Play Store, för det är det vanligaste ungefär. Då kommer Flexion där och säger: hej, du har utvecklat ditt spel här till Google Play Store. Vi kan ta helt kostnadsfritt och distribuera det till alla alternativa marknader.
Kostnadsfritt?
Ja, och sen så tar de då en shared revenue-modell. Mm. Så att i princip Flexion tjänar inga pengar om inte bolaget tjänar pengar.
Det är ju alltid bra. Vi pratar ju ofta om det här med att man ska ha delade incitament. Mm. Så att alla parterna får samma mål.
Precis. Och det är det som är så jäkla fint. För att vi ser ju en enorm tillväxt i just mobilspelsmarknaden. För vi har ju sett rätt stora spel som har släppts på mobilmarknaden. Senaste. Call of Duty har släppt ett mobilspel. League of Legends har släppt ett mobilspel.
PUBG.
Ja, PUBG. Alltså vi ser ju hur traditionellt innan, för länge sedan jag växte upp, då satt man ju och spelade dator på sin stora stationära brunkiga dator liksom. Men nu är vi ju där det räcker med en iPhone, en surfplatta, whatever, för att spela den spelen.
Och det sänker över internetbarriärerna. Precis. Det är ju därför mobilspel ökar så mycket. Det är ju för att det är väldigt lätt att skaffa en Android-telefon idag för, ja men säg 3000 kronor, det finns ju väldigt billiga också.
Mm, exakt, och det finns ju väldigt mycket purchasing power bakom detta som du nämnde då. Och Med även detta anspråk så växer även de här alternativa marknaderna. Och då menar jag inte mest bara volymen av människor som köper appar i de här kanalerna, utan jag menar också kanalerna i sin helhet. Utan det kommer upp fler och fler alternativa kanaler. Alltså du menar liksom lokala app stores eller liknande i typ till exempel, nu använder vi ett exempel, Vietnam. Där har det uppkommit en ny med deras lokala språk och så deras lokala betalningsmetoder. Alltså sådana marknader som Apple och Google inte riktigt kan komma åt, för då måste de måste ta in deras Swish, ta in deras, ja. Alltså det är mycket anställning för lite utdelning. För
men det är väl så att de är lite mer trögrörliga egentligen?
Så är det ju, för det måste ju vara så jäkla stor marknad för att det ska vara värt det för deras del. Det är väl egentligen kontentan. Så att, ja, Flexion adresserar den här marknaden och de har ett market cap på, jag kollade det häromdagen och det var ju strax över, ja, säg 750 miljoner svenska kronor.
Mm. Men hur tjänar de pengarna? Eller hur gör de detta? Liksom?
Ja, men de tjänar pengar då egentligen. Alltså de tar en cut. Mm. Alltså, så att säg att jag kollade lite på en prestation som de gjorde. Och då berättade de att de alternativa marknaderna tar ungefär 20% av försäljningsintäkten. Och sen tar då Flexion en 16% cut utöver det. Okej, folk tycker att det låter så mycket. Men då tar man det och liksom jämför med Google Play Store som tar 30% rakt av. Så att då är vi nästan tillbaka på exakt deras liksom cut som Google Play Store tar. Och då måste man ha i anspråk att komma ihåg att de har ju inte tänkt, alltså det är så olönsamt för de här små spelutvecklarna att göra ett individuellt spel för varje marknad. Utan då Flexion automatiserar hela processen och går ut till alla de alternativa marknaderna.
Jag tänker så här, är det så då att Flexion kommer till dig, du har ett spel. Du har tänkt, men jag ska sälja på USA liksom och i Europa. Och sen kommer Flexion till dig och säger, men vi kan göra det här, du behöver inte betala någonting. Vi löser lokalanpassning och distribuerar detta på andra marknader. Så får du en royalty i princip.
Precis.
Är det så det fungerar?
Precis. Ja, men bolaget erhåller ju då 64% av alla intäkter. Så att, alltså det är jättelönsamt för de här spelbolagen. För det här är ju marknader som är så små som de förmodligen inte tänkt att adressera från första början överhuvudtaget. Och det som är intressant med Flexion är att de har precis kommit dit där de går break-even. Så att de har haft en enorm tillväxt i sin omsättning och försäljning under då, det kom ju med corona och egentligen mobilspelsutveckling egentligen. Och de har kommit till den punkten nu då att bolag och spelutvecklare har börjat inse att det finns ett värde här att tjäna. Så att Flexion tar det här redan existerande spelet och tar och utnyttjar det på alternativa marknader som är liksom för små individuellt. Men de paketerar ihop det, går till dig som spelutvecklare och säljer det och så tar de en cut.
Låter smart, men finns det inga andra spelare på den här marknaden eller liksom, finns det andra som gör liknande saker som Flexion?
Det finns andra spelare, men Flexion är i princip störst. De har i alla fall växt till att bli störst nu. Och det är egentligen mest bara för att det krävs så extremt mycket resurser bakom. För du måste äga alla kanaler i princip för att det ska bli lönsamt. Du måste ha utvecklingen, du måste ha alla spelkanaler, och när jag säger spelkanaler då menar jag ju App Storesen. Och du måste liksom ha förtroendet med bolagen att kunna tjäna pengar. Så de har liksom kommit över den här extremt höga inträdesbarriären som har funnits tidigare och egentligen knäckt koden och börjat då i princip bli lönsamma nu då. Så att de har, kan man säga att det finns konkurrenter, men de har egentligen växt ifrån dem och tagit över marknaden. Så att de har alla de stora spelen och de har alla de alternativa marknaderna. Så att, och då finns det ingen anledning för de här spelen att gå till någon annan aktör. För de har ju redan en aktör som sprider deras spel. Så att de har konkurrens, men i liten benämning.
Okej. Och
jag skulle säga att det största negativa faktorn du måste ha i anspråk här, det är egentligen tillväxten eller storleken bland de alternativa marknaderna. Vad händer om till exempel Google eller Apple går tillbaka och blir den här extremt marknadsdominerande och tar över de här 3,5% som de alltid har haft?
Jag tänkte på det.
Men vi har ju sett då en trendtillväxt som går ifrån detta. Men det kan ju förändras. Man vet ju aldrig riktigt vad som händer i framtiden. Det är väl det största what if-momentet jag har lyckats hitta i caset.
Mm. Varför typ av spel distribuerar de liksom?
Det är alla typer av mobilspel. Så att det är egentligen, de kan koda om den existerande koden för Google Play Store och App Store. Och så gör de om den till relevant språk. Så att det är egentligen ingen begränsning till, alltså egentligen är det alla typer av mobilspel helt enkelt.
Okej, men vad har de för stora spel då? Vet du några specifika?
Jag kan inte de top of my head, men Lord of the Kings tror jag någon heter. Lord of Glory.
Okej, låter roligt.
Jag spelar ingen mobilspel.
Nej,
tyvärr.
Nej, jag förstår det. Jag har inte spelat heller. Jag är ju mest datorspel om något.
Ja, men jag hör dig. Jag hör dig. Svårt att spela CS på mobilen.
Ja, det går inte riktigt.
Mm. Men ja, det var väl egentligen lite om Flexion. Och ja, som sagt, om man ska ta med sig någonting därifrån. Jo, jag har ju glömt att nämna en väldigt, väldigt viktig del. Det är att de har ju egentligen flerdimensionell tillväxt härifrån.
Vad menar du med det?
Jo, det är väldigt spännande. För då har du att det jag nämnde innan var att de har kommit till den punkten där bolag har börjat inse värdet av att använda Flexion. Men det är också så att fler marknader kommer till. Och desto fler marknader som kommer till och desto fler spel som kommer till, det är två olika ställen att liksom expandera i. Och de här då blir ju en multiplikatoreffekt, så det blir ju en exponential funktion egentligen. Ja, det är en chalmersgubbe som går igång här. Men för de har liksom inte bara tillväxt i, liksom, de har inte en kund, utan både marknaderna, alltså kanalerna, de som säljer spelen, alltså marknadsplatserna, och spelbolagen blir ju deras kunder. Och säg att du har 10 spel och så ökar antalet försäljningskanaler med 10%. Men sen så ökar dina antal spel också. Då säljer du 10% fler spel på 10% fler marknader. Det är ju fantastiskt.
Det är ju ränta på ränta i ett nötskal.
Precis.
Men sen tänker jag också att det kanske är fler spelare som börjar spela spelen också.
Så är det ju med. Och när det är ju, det är väldigt mycket nätverksbaserat. När folk ser att de här spelen finns tillgängliga på även deras marknader. Ja, då blir ju, alltså den växten kommer ju bara, eller tillväxten kommer ju bara öka, vad jag anser. För att jag ser ju inte att det kommer bli mindre mobilspelande framöver, utan jag tror bara det kommer bli mer.
Jag tror det kommer dominera alltså. Mm. Och desto bättre telefonen blir det också, desto större kommer det bli.
Mm. Ja, men tillgängligheten är ju enorm helt enkelt.
Vad växer de med ungefär?
De siktar på en tillväxt mellan 40-60% tills nästkommande år.
Mm.
De avslutade precis deras år. De har brutit räkenskapsår. Så att de kom rätt nyligen.
Ja, jobbigt.
Ja, jag gillar inte heller.
Nej, det är lite jobbigt tycker jag. Men man får lösa det.
Ja, man får överleva. Men så de kom med deras årsrapport här nu för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan. Och så, ja, det var lite tag sedan. Men, och då hade de en omsättning på 280 miljoner svenska. Och
ungefär... 2020. Ja, nej, det brutit, ja.
Mm.
Ja, det blir lite komplicerat. Men det blir typ EV Sales... 3 eller någonting.
De har deras Q4 i Q1 då.
Ja, men någonting där någonstans.
Ja, precis.
Är de lönsamma än?
De är EBITDA-neutrala. Så att de har verkligen precis kommit till
den där... inflektionspunkt.
Precis.
Kan man säga så?
Så att, ja, så att det är spännande att se. För nu gäller det egentligen för dem att vrida om den här omsättningsmaskinen till att få till lönsamheten.
Och det är just det här man vill se i småbolag. Det är ju när de går från en lite lugnare stadie och sen så bara drar de på en knapp och nu kör vi liksom. De hittar receptet.
Så men det är spännande att följa det.
Låter väldigt roligt. Äger du aktier i bolaget?
Det gör jag. Det är väldigt bra fråga.
Lite disclaimer då.
Viktigt att nämna. Det är egentligen en liten bevakningspost. Mm. Jag har själv fått göra min egna research inför det här avsnittet. För att jag kunde ju en del liksom, grundkoncepten. Men behöver jag absolut... jag precis som sagt då, hitta bolaget rätt nyligen.
Mm. Men låter väldigt roligt. Men...
ja, har inte du en liten going till
jag
oss
också
här?
Jag har också en liten going, kan vi säga. Och det här caset har jag... Dels har jag sett det lite på Twitter. ValueGarp var bland annat en av dem som har nämnt det. Jag tyckte det var lite intressant, så jag ville kolla lite närmare på det. Och sen för ett tag sedan så skickade jag ett mail till deras finanschef, Dennis Bäcklund. Jag sa, tjena, är det möjligt att få typ ett bolagsbesök? Vi vill ha lite en... jag är ju med i en kårförening som heter Handels Capital Management. Så vi tänkte att vi kan ha ett bolagsbesök och få lära känna er lite. Så visst. Och sen så hade vi ett teamsmöte. Och han berättade om bolaget. Och jag tyckte bara det verkade otroligt intressant. Så nu nämner jag det här för dig idag.
Så där, ja.
Och Integrum, de är verksamma inom proteser. Och då tänker jag, va? Proteser, menar du? Ja,
lite så.
Det är
lite
väldigt
så.
Udda, nischigt, ja. Nischat verksamhetsområde. Men de gör alltså en form av fixtur eller en förankring till proteser. Och Dennis då, finanschefen, han förklarar det lite som att jag tänkte då att du blir av med, du måste amputera din arm exempelvis.
Seg situation.
Ja, det är lite, ja. Lite tråkigt. Men, och då, oftast har man en hylsprotes kallas det. Och då är det så form av, ja, det är egentligen det är en ganska gammal uppfinning då, men man sätter fast och förankrar den med, och spänner åt den på ett ganska enkelt sätt, rudimentärt sätt. Men de har ju kommit på ett sätt som kallas osseointegration.
Så där, ja.
Där man kan borra in som en fixtur in i benet. Och på så sätt kan man fästa den på ett annat sätt. Mm. Och Dennis förklarar detta då med, han jämför det som metafor med skidor. Alltså med pjäxor och skidor och bindningar. Och i det här fallet blir då protesen, alltså själva benet, den blir då skidan. Och sedan så har du bindningen som fästs i skidan. Och sen även då pjäxan. Och där stoppar du i foten.
Så är det här. Men jag är inte så insatt i protesen, men jag förstår.
Ja, och de tillverkar då en, dels är det då att de sätter in som en skruv då, eller en förankring i benet. Och dels så har de det sätter in i låret då exempelvis. Mm, då, på tekesbenet då alltså.
Men det måste bli jättesmidigt då. För jag kan tänka mig liksom, det här med proteser. Jag misstänker att det inte är så straightforward som man kan tro. Så
det är ganska komplicerat egentligen. Mm. Och det är som är intressant.
Ja, men jag misstänker till exempel att du har väl kanske olika proteser för olika aktiviteter. Om du ska springa kanske du har en. Och så, om du ska
så kan det vara. Men de gör ju inte proteserna. Mm. Nej, de är ju bara förankringarna.
Ja, men precis. Men därför måste det bli enkelt att byta protes med deras förankring.
Ja, de har även en förlossningsmekanism och bland annat och så vidare. Men ja, det är lite strunt samma. Men det som är intressant då är att det här är som en ny version av pjäxan, kan vi säga.
It's the new era.
Ja, exakt. Ja. Så tidigare, alltså i flera hundra år, som har haft samma metod där man binder samman med en hylsprotes kallas det då. Problemet då är specifikt vid, eller speciellt vid låret, så har du en stump då som går och skaver hela tiden mot den här hylsprotesen. Så många har ganska mycket besvär med detta. Och det gör ont och det svider och så vidare. Och det kan till bli infektioner. Så de löser ett väldigt nischat problem.
Ja, och kan vi berätta lite, för det känns lite som att protesmarknaden, jag vet inte om du har någon koll på hur stor marknaden är, men det känns, jag misstänker att den är större än vad man tror.
Alltså det låter väldigt, väldigt nischat. Det håller jag med om. Men tänk dig att man kan tvingas göra amputationer för allt möjligt, för olika sjukdomar, för krig. De har exempelvis ett samarbete med amerikanska försvarsdepartementet, en myndighet där.
Mm, det är en liten tongue twister.
Ja, Reed's Hospital tror jag det heter. Men, ja, så de har i alla fall identifierat, de är framförallt verksamma nu för tiden i USA. Det är där de satsar stort. Och de tror att det finns ungefär 3 miljoner människor med sådana typer av besvär. Mm. Och av de här som identifierat och rundat ner detta till 185 000 potentiella patienter.
Ja. Mm. Proteser helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Och det som är intressant med det här då är att det enda de tillverkar är ju de här små förankringarna i benen. Mm. Så de får ju en bruttomarginal på 85%.
Nu snackar folk som gillar värdebolag. Oh, håll i det, för det där var det finaste jag hör.
85% bruttomarginal. Ja, de outsourcar ju produktionen av de här små förankringarna. Och så skickar de det till USA. Och sedan så genomför, de har olika kontrakt med sjukhus och läkare. Så genomför sjukhusen själva operationerna. Och allt de egentligen bidrar med i det fallet är ju den här lilla delen. Så det finns ju väldigt höga bruttomarginaler här. Definitivt.
Mm. Ja, men alltså det är ju enastående. Alltså vi kan ju jämföra det med några av de här större gamla industribolagen, typ Volvo och SKF. Alltså jag tror SKF visar en vinstmarginal på typ 5.
Är det
så alltså, illa? Ja, nu säger jag vinstmarginal.
Ja, bruttomarginal.
Mm, det är lite skillnad på dem.
Mm. Ja, och bruttomarginal är ju en sak liksom, men hur ser lönsamheten ut då? Jo, nyligen så fick de ett så kallat PMA-agreement. Pre-medical approval tror jag heter.
Så där, ja.
I slutet på december. Mm. Och sedan dess har det blivit lite en... Ja, men det är deras infektionspunkt. Nu har de börjat växa kraftigt och de har börjat uppvisa lönsamhet också.
Jag förstår, jag förstår. Men hur länge har det här bolaget funnits?
Ja, det har funnits ganska länge faktiskt.
Det är så.
Jag tror det är ungefär 20 år någonting. Totalt har de bara gjort 500 operationer, lite mer än 500 operationer. Så jämför det då med 185 000 patienter så kan man förstå att det finns en marknad att ta liksom.
Absolut, och du sa precis att de har precis blivit lönsamma.
Ja, innan så gick de med lite förluster.
Ja, men då måste jag fråga, alltså den här protesmarknaden, jag vet ju att få tillstånd och sånt i USA, det är ju jättekostsamt och jättedyrt.
Det är en väldigt komplicerad process i det hela.
Men du säger att de är redan förbi det, så de får...
Innan hade de en så kallad HDE approval, jag vet inte exakt vad det kallas, HDE kallades det. Och då, ja, det är ju USA, det är komplicerat försäkringssystem hit och dit och... Men innan var du tvungen liksom att ha separata ansökningsprocesser för varje nytt sjukhus som skulle godkänna. Då är det etiska kommittéer. Men nu har de ett PMA-approval och då är det att Fed... Alltså, är det inte Fed? Nu är vi inne på det här med...
Ja, men de håller koll på igen, det mesta, tror jag, faktiskt.
Nej, inte Fed, utan alltså det amerikanska läkemedelsmyndigheten.
FDA.
FDA är det såklart.
Självklart. Det är lätt att blanda ihop dem.
Ja, de har gett dem ett PMA-approval. Och då innebär det i princip att de säger att det här är användbart liksom, och det är väldigt prövat. Och fördelarna man använder här är mycket större än riskerna. Så då slipper man i processen och det är mycket enklare att förhandla och man kan genomföra mer operationer. Och det här var ju så slutet på 2020, det är knappt ett halvår sedan. Så efter det här tror man ju då att tillväxten kommer att accelerera ännu mer.
Och det är ju väldigt spännande och liksom just det du berättar här nu med den här processen. För jag tror inte folk förstår hur jobbigt det är att gå igenom de här, alltså både pharma, alltså vanliga piller och läkemedel, alltså processen de bolagen behöver gå igenom för att få sina läkemedel godkända. Men också det här som är medtech, life science, alltså
det är inte lätt.
Det är så sjukt långa processer.
Och det är också intressant då, i och med att det är så långa processer, det här är det enda bolaget som har PMA-approval för den här typen av operationer från lårbenet.
Så där, ja.
Ja, så de har en monopolställning till och med. Ja,
ja
nu såg inte ni Marcus ansikte här, men han var what?
det är ju generellt att föredra, kan vi ju säga.
Monopol, ja, det finns ju mycket forskning på detta. Och oftast är det monopol, de tjänar mycket pengar liksom. Det är oftast de som det går bäst för.
Kan vi kalla Microsoft för ett litet monopol? Operationssystem eller...
Ja, det kan jag om du vill.
Alltså jag skulle nästan säga, tänk dig Word liksom.
Ja, det är fan sant. Men i alla fall så de har monopolställning inom den här specifika delen av den här marknaden. Och jag pratade med finanschefen och de har ju såklart bra koll på konkurrenter och så vidare. Men han sa att visst, det finns lite studier och prekliniska studier. Och han tror inte att det kommer ta minst 5 år innan nästa. Så de har liksom en marknad som är väldigt oexploaterad. De har monopolställning i marknaden. Bruttomarginal på 85%. Och de kommer igång med tillväxten nu. Jag tycker det ser väldigt, väldigt intressant ut, kan man säga.
Och det lät ju lite vad det du förklarar som en first mover advantage.
Ja, det här är en klockren first mover advantage. Sedan så har de har lite patent på vissa grejer. Det finns något lösningsmedel som förhindrar riskerna för infektioner och så vidare. Annat. Men det är framförallt det här first mover advantage som är intressant här.
Ja, men det är skitsnyggt, framförallt på en sån då marknad där inträdesbarriärerna är så pass höga egentligen.
Jag skulle säga att det är ganska svåra inträdesbarriärer.
Men då måste jag fråga liksom, vad är den generella anblicken bland folk om det här bolaget? För jag har inte hört om inte Integrum innan.
Jag har sett en del som börjat prata om det på Twitter, men det finns ju inga analytiker som täcker det. Så kan vi säga. Men jag måste bara innan... Det finns lite risker såklart också.
Självklart finns det det.
Det här är framförallt då för lårbenet. De har också på armar och så vidare. Men framförallt på lårbenet. Och under knät fattar jag det som att då funkar det ofta ganska bra med hylsproteser. Men just mot lårbenet så... Låret är inte till för den typen av friktion riktigt. Så därför passar det väldigt bra med lårbenet. Och de har sagt att vi fokuserar på det. De fokuserar på det som är viktigast. Och sedan så kan vi tillägga också att de har framtida system också på G. bland annat har de den här e-opera, kallas det.
Så det
är, så originalsystemet är opera. Ja. Det är den här förlossningsmekanismen och förankringen och så vidare. Sen har de e-opera där de har, ja, men de sätter in form av, inte synapser, men kopplingar till nerven. Så du kan kontrollera din protes med tankarna.
Så där, ja. Du, den är ball.
Det är intressant. Det kommer ta ganska många år, för de måste ju forska mycket om detta. Men de har 4 patienter idag som har börjat använda e-operasystemet.
Sen vet ju också om att så här, USA och liksom digitalisera folks liv. Ja. Det vet jag, det är väldigt polariserat samhälle. Det är de riktiga California tech geeksen som älskar allt med tech och får implementera det med direkt. Men så har du rätt stora delar av USA som är så emot tech. Mm. Jag tror att det här integration är med kroppen och människan. Alltså tänk dig Midwest.
Det är inte cyborg riktigt liksom, utan tänk dig bara att det är lättare sätt att använda ett ben.
Jag förstår. Nej, jag ser ju stora fördelar med den, men det är, jag tänker mest bara för att USA kanske är deras primära marknad. Mm. Så att jag förstår att det kommer ta tid. Det köper jag. Men okej, spännande.
Så det är kul. Och de har även en omsättning i Europa och så vidare. Och de har kollat på nya marknader som Japan. Men liksom det här sakerna tar lång tid. Nu har de godkännande i USA. Jag pratade med honom. De kommer fokusera på detta. Liksom. Det är det som är mest värt. Och jag håller med dem. Mm. Jag tror att det är så de ska göra.
Ja, men det finns ju så jäkla mycket pengar i USA. Det är ju det. Alltså, det är ju allas dröm egentligen att komma dit. För det är ju en öppen marknad som är så pass stor.
Mm, ja. De tar ungefär, ska vi se nu, $30,000 per operation. Och bruttomarginal på 5%. Och det finns 105 000 patienter, potentiella patienter.
Ja, nej, alltså jag är... Ja, jättekul att höra det här.
Det är intressant.
Jag är jäkligt glad att jag bor i Sverige och inte behöver betala 30 000.
Nej, sen har man ju ofta det här med, som sagt, ett komplicerat försäkringssystem och... Mm. Det är ju det som sjukhuset har betalt, men sen så är det försäkringsbolagen som tar olika avtal och så vidare. Och sen då även liten på medellång sikt så vill de ha en reimbursement plan där det ska bli liksom standardiserat. Standard of care.
Så där, ja.
Och då blir det ännu lättare för dem att alltså genomföra den typen av operationer. Men det de gör då, de har ju sjukhus som är anslutna till deras kundlista i princip. Ja. Där de har lärt sig att göra de här typen av operationerna.
Hänger det ihop med den här PMA-clearingen?
Ja, det blir enklare för dem att få mer sjukhus. Ja, och då blir det ju fler försäljningar när sjukhusen märker att den här personen skulle kanske vilja ha en annan typ av hylsa. Eller ett annat typ av protes. Så det är superintressant. Det finns optioner bland annat ifall det här amerikanska försvarsmyndigheten skulle utöka sitt avtal. Mm. E-plosystemet, de har även till affärsverksamhet mot fantomsmärta i extremiteterna. Mm. Så det är superintressant.
Jag tycker det är så jäkla ballt med alltså, bolag och också människorna runt omkring och bakom som är så jäkla insatta i ett område.
Ja, det är superkul. Men det som är...
De har så mycket kul.
Det som är också kul med det här bolaget istället för typ spelbolag, det är att de här gör en verklig skillnad i folks liv. Dennis berättade att ibland så kommer in folk på kontoret och säger att liksom, ni har gjort en stor skillnad, alltså väldigt stor skillnad i mitt liv. Och fixat liksom deras vardagsproblem.
Ja, absolut. Och vi har ju snackat lite om det här med att investera så att man kan sova gott. Mm. Och det här låter för mig som, det här sover man som en liten prinsessa på.
Ja, så kan man se det. I alla fall. Men vad säger proffsen på bolaget då?
Ja,
Redeye, analyshuset, de började nyligen med en uppdragsanalys. Alltså den betalda analys då. Så du pratade om förut att det hjälper dem att få uppmärksamhet och så vidare.
Precis.
De gav intyg med ett motiverat värde om 122 kronor. De handlar sig ungefär 70 idag. Typ. Den har gått väldigt starkt i princip sedan PMA approval. Men, och de producerade en omsättningstillväxt om ungefär 50% per år. Fram till 2024.
Organiskt. Det är länge till det.
Organiskt, ja. Mm. Ja, absolut. Och 2024 estimeras en EBIT eller ett rörelseresultat på 71 miljoner kronor. Så det skulle ge en EV/EBIT om ungefär 14 på 2024 års siffror då. Så man måste blicka framåt, det är ganska dyrt. Mm. Idag, jag tror det är EV/sales över 20 liksom.
Mm. Ja, det är rätt mycket. Mm. Jag hör jag på Flexion var typ 3.
Ja. Så det är olika grejer också, men det är potentiella uppsidan här.
Med bruttomarginal.
85%.
Ja,
då kan man få skala.
Då får man vara kaxig. Ja. Och då snackar jag i aktiekursens liksom, perspektiv. Ja. Det tycker jag absolut. Alltså, Det är ju egentligen grunden till varför vi investerar. För vi vill ju investera i verksamheter som, ja, både är bra verksamheter men har en lönsamhet och tillväxt i lönsamhet egentligen. Det är ju det man vill se. Man vill ju se att bolaget är självförsörjande och det växer och de skapar vinst och de återinvesterar den vinsten och de kör och de tycker
ja. Och nyligen, det är intressant också att prata om vinst och återinvestera. De vill nyligen rikta en nyemission också.
Oh.
Så de pratar om den här knappen och skala upp, du vet. Nu gör de hjärnet.
De kör nu.
Ja,
gasen i båten.
Jag pratade med finanschefen, jag gjorde massa samtal med honom. Nej, jag gjorde två, men nu säger jag egentligen hans namn, men jag minns inte exakt hur mycket de tog in, men det var typ över 50 miljoner kronor tror jag i alla fall. Och nu ska de i princip dubbla antalet anställa. Så det är säljare som får in fler sjukhus, de utvecklar produkten.
Kommer du ihåg vad de har för börsvärde?
Ja, det var typ 1,3 miljarder kronor.
Okej. Okay. Okay.
Så det var inte superstor emission relativt.
Men man ska ju inte ta in mer equity än vad man behöver. Alltså, vi ser ju många förvärvsbaserade bolag nu för tiden som gör emissioner som är liksom i princip, alltså, säg halva deras börsvärde. Alltså, och det är ju helt galet egentligen.
Egentligen, ja.
Ja. Men folk uppskattar det, för de köper bolag, de växer ju. Och man bara, ja, okej, men till vilken kostnad?
Mm. Så det verkligen. Och då kommer även in lite fonder. Jag tror Konsensus bland annat köpte in sig.
Så där, ja.
Och det är ju lite kvalitet också, kvalitetsstämpel.
Jag nämnde ju Konsensus innan som småbolags Anders Wright. Var det Anders Wright där som kanske kom in och klickade hem några på aktier?
Sen kan jag tillägga också att jag pratade med en vän till mig som de har varit med liksom i lite bolag tidigare. Och det är lite, de har lite en historia bakom sig. Det var lite kaos under 2019. Det var någon storägare som sålde aktier med lite inside information och grejer.
Det lät inte så bra.
Så det kanske kan vara värt att ruska lite och kolla upp.
Sånt sjunger ju väldigt dåligt i media. Det gör det ju.
Mm.
Och där får man ju egentligen förlita sig på att ledningen är starka och de är tydliga och de är transparenta med det de kommunicerar och det är ingen som får förskott på informationen. Men sen får man också ha det att liksom, de handlar lite i blåsvärdet och då åkte de förmodligen på en reprimandation, alltså lite straff.
Mm.
Och kommer förmodligen inte göra om samma sak igen. Även om
det,
de är
det tror jag inte, men ja, han är ju, han var väldigt mycket grundare då, Brånemark, men han var mycket mer delaktig i företaget förut, fattigare som. Och nu verkar han ta lite mer bakåt.
Ja, men det, jag tycker man ser det väldigt ofta. Att man har liksom, det är ju egentligen väldigt få personer som driver bolaget från ett väldigt, väldigt litet stadie till ett stort bolag. Men det finns ju ett fåtal människor som gör det också. Typ Lars Wingefors och Bracer till exempel. Mm. Men oftast så har man ju de här växlarna i ledarskap. Liksom. Nu ska vi kommersialisera vår affärsidé. Och då brukar man ta in en ny annan vd som har gjort detta innan. Liksom.
Ja, och det kan vara en grej med fonderna också. Att de kanske har lite mer aktivistfonder, byta ut ledningen och bara köra på det här konceptet.
Jag har egentligen en väldigt kort volley till dig.
Och gör du mig volley?
Jajamän, absolut. Okay. Håvack och australienska bolag.
Ja, det är nämligen så att nyligen har varit, kanske har sett i nyheterna, men det har varit otroliga värmeböljor i Kanada och USA. Och grejen, folk har ju dött också. Kanske inte så kul att vara exalterad, men min take är ju att det kanske kan gå med att säljas väldigt mycket luftkonditioneringssystem, HVAC. Nämligen. Så det finns bland annat Carrier vet jag finns, som jag tror att Coeli Global äger dem. Så det är lite sånt man kan hålla koll på.
Det här var jättespännande att säga, ja. Det för att vi såg en sån trend förra året också. Det var en extremt varm sommar i Europa. Och så såg man en jättestor tillväxt i försäljning av AC och fläktar egentligen. Mm. Men förra sommaren var urusel egentligen. Alltså jag vill minnas att augusti var fin, men juni, juli, jag kommer ihåg att vara utseglad lite där. Det var regnade och var lite brötigt.
Mm.
Och kontentan är i alla fall att försäljningen är jättemycket förra året.
Efter det? Ja, ja, ja. Men det här är lite mer kortsiktig spekulation liksom.
Absolut, absolut.
Jag tycker man kan ha koll på bolag som är exponerade mot luftkonditionering Q2 helt enkelt.
Mm.
Och sedan med andra volley är ju australiensiska bolag. Just nu så kan man se att de har kört mycket nedstängningar alltså.
Mm.
Mycket nästan på grund av Delta-varianten.
Ja.
Fast de har inte ens så många, fall. Jag förstår inte vad de är på med.
Nej, men du får ju tänka också så här. Jag vet att Australien och Nya Zeeland var ju de länderna som klarade sig initialt bäst med att corona bröt ut. Jag vet att de fungerade ju egentligen som öppna samhällen, fast var helt stängda utåt. För du får komma ihåg att de är öar som ligger väldigt, väldigt långt bort. Så att det är väldigt lätt för dem att stänga sina gränser. Att, nu har de mycket handel och så med Asien och så också, men det är liksom, det är lite enklare för dem att stänga sina gränser än vad det är.
Jo, men de stänger mycket inland alltså. De har massor människor i lockdown. Så det jag tycker man borde kanske kolla på är, kolla lite typ på australiensiska bolag, kolla på alltså coronaförlorare. Det kanske finns köplägen och dippar, de här som får stänga ner sina butiker exempelvis. Så jag tror att den traden kan öppna upp sig igen liksom.
Och den trenden har vi även sett lite här i Sverige. Alltså, vi fick ju mycket skit i Sverige för att det var mycket spridning här i Sverige i början, initialt. Men det som hände när alla andra länder öppnade upp sin lockdown, säg Tyskland, England, det var att alltså, de fick ju sån extrem smittspridning av corona. Så att jag tror smittspridning av corona är svår att undvika. Jag tror den kommer verka sig man vill eller inte. Frågan är bara när egentligen.
Så är det verkligen. Men har du någonting mer att tillägga för idag?
Jag har en väldigt viktig fråga innan vi stänger.
Ja.
Vad har du aktier i någon av de här bolagen inte äger?
Det har jag inte.
Och Flex,
jag
inte. Inte av någon i bolagen?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Kanske dags att köpa lite.
Nej, jag vet inte. Ja, men jag tycker Integrum är intressant faktiskt. Så jag ska nog läsa på lite mer.
Nej, men det är ju så. Man blir så sugen.
Man blir sugen. Jag tar det väldigt lugnt. Jag vill ha mycket information först. Men ja.
Men strålande. Ja, vi vill tacka er kära lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och framförallt, om ni gillar det contentet, gillar ni inte det contentet, så får ni gärna höra av oss, så får vi se om vi lyssnar. Men om ni har någon feedback, bara säga om den är god eller dålig, så då har vi till våran e-mail nantingomaktier@gmail.com.
Ja, det gäller på Instagram eller Twitter. Precis. Det finns olika vägar man kan nå oss, helt enkelt.
Amen. Och vi välkomnar alla. Kör du via röksignaler så kanske det inte går lika bra. Men
det kan vara flaskpost, vad tror du det är?
Ja, får man skicka på med en välsänd adress.
Ja, men du va?
Ja. Men tack så mycket! Trevlig vecka på gänget! Ha det gott!
Ha det bra, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.